Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Sen kom våran breakthrough video. Jag har fått lära mig att alla YouTubers har en sån. Och den videon döptes till Gråter på delfinshow. Så att då gick det från så här 300-500 tittare per video. I september så firade vi 10 000 prenumeranter.
Joanna André, välkommen till Life with Kids-podden.
Tack så mycket.
Vad kul att ha dig här.
Tack, det känns kul att vara här.
Ja, och för alla oss med barn i kanske 3-12-årsåldern, vi har ju stenkoll på dig och din familj, The Swedish Family. Mm. Men jag tänker att det kanske finns folk där ute som inte riktigt har koll på dig. Vill du säga några ord om dig innan vi börjar?
Åh, det finns säkert jättemånga som inte har koll på oss. Jag och min man Axel driver då YouTube-kanalen The Swedish Family tillsammans med våra barn Alma 7 och Harry 5. Och så har vi ett Instagram-konto och ett TikTok-konto och Facebook-sida.
Som alla moderna familjer har nu för det.
Ja, ett litet mediehus. På kanalen har vi 200 000 prenumeranter. Vi har 10 miljoner visningar den senaste månaden, varav ungefär 800 000 är unika tittare.
Mm, det är helt fantastiskt.
Det är väldigt många.
Grattis till det.
Ja, säga grattis. Vet inte.
Ja, ibland så blir man ju som förälder då lite ställd. Jag vet inte hur många gånger som min då 4-åring nu har kommit och sagt: "Mamma, mamma, mamma, jag vill åka till Astrid Lindgrens Värld, jag vill åka till Skara Sommarland, jag vill åka till Taiwan." Mm. I hennes värld så spelar hon ser ju bara er liksom era filmer och jag bara, men hur vet du ens att det finns? Alltså varför då? Ja, men Harry, han åkte i en rutschkana och den såg så himla kul ut och den vill jag också åka. Så mamma, kan vi åka nu till Taiwan? Ja, okej. Okay. Eller bada i slime eller vad det nu än är.
Ja, vi inspirerar ju många, ja. Det vet vi.
Ja, så vi får bara säga tack och förlåt.
Ja,
ja, det ska bli jättekul att få lära känna dig lite bättre och höra mer om din familj och er vardag.
Ja, alltså vloggarna vi gör visar ju en sida och sen så finns det ju massvis som inte får plats i vloggarna som också är vi.
Mm. Ja, och ni är ju verkligen en av mina barns då största influencers just nu. Så att det känns ju också som mamma också så lite extra kul att få liksom veta vad ni lite mer om er helt enkelt.
Mm.
När började du tänka på att du skulle äntra föräldraskapet?
Alltså barn fanns inte i min sinnevärld innan 25. Alltså inte mer än alltså, ja, någon gång i framtiden ska jag nog ha barn.
Mm.
Men det var ingen... Men sen vid 25 så hände något att man liksom började ta hand lite extra om sina växter hemma och det växte fram någon så här moderlig sida hos en, tror jag. Men det var ändå inte som att jag skulle ha barn där och då. Men så träffade jag Axel 2010. Då var jag, måste vi räkna här, 28 år tror jag, 27 kanske.
Någonstans där.
Ja, någonstans där. Gud alltså, man har ju inte koll på hur gammal man är längre. Men i alla fall, 2 år efter att vi hade träffats ganska exakt på dagen så kom Alma.
Vad spännande. Ja. Och det ska vi komma tillbaka till sen. Men om vi backar tillbaka lite mer till dig då, hur är du uppväxt?
Jag är uppväxt på Södermalm i Stockholm. Mitt i stan till mångas stora förskräckelse. Ja, men jag tycker ofta att jag får den reaktionen. Alltså, va? Bodde du mitt i stan?
Mm.
Hur gjorde ni när ni skulle gå ut? Och så mycket asfalt. Och...
Ingen trädgård och ingen, nej. Men det blir folk av dig ändå. Ja. Trivdes du i den kontexten? Så att säga?
Oh ja, Söder var ett fantastiskt ställe då. Mm. Mycket bättre än vad det är nu. Alltså, det var mycket mer diversifierat. Alltså, det var ju en blandning av människor. Det var många konstnärer och hippies och ensamma mammor. Utslagna. Alltså, det fanns ju fortfarande knarkarkvartar på Söder. På Skånegatan. Runt hörnet från där jag växte upp, där fanns det ett hus som var så känt med knarkarkvartar.
Okay.
Det är inte riktigt läget idag.
Nej. Hur förhöll man sig till det då som barn och växte upp där kring?
Nej, men jag har ju sett olika från jag växte upp. Det bodde också ganska mycket invandrare på Söder faktiskt, för att det fanns ju tomma lägenheter där. Kanske inte just liksom 80-90-talet, men innan dess så var det ju lätt att få en lägenhet på Södermalm. Så att nej, alltså det var ingenting. Jag har aldrig varit rädd för det som är annorlunda. För jag tyckte jag såg väldigt mycket annorlunda när jag växte upp.
Mm. Och din familj då? Hur såg den ut?
Jag har en mamma och en pappa. En äldre syster som är en halvsyster. Och en yngre syster som är en helsyster.
Mm. Så mycket tjejer i din familj?
Ja, verkligen. Och så är det ganska långt mellan mig och mina systrar. Det är 6 år till min äldre syster och 5 år till min yngre syster. Mm. När jag gick ut gymnasiet från natur och media, jag gjorde någon sån här dubbelmacka, så var jag helt slut och jätteskoltrött. Och så åkte jag ut och reste, och sen så hamnade jag i London typ 1 år senare, och där pluggade jag sedermera massa olika blandade kurser, bland annat då journalistik och produktion, och då kände jag att det är tv jag ska jobba med. Så att vid 22 så flyttade jag hemifrån London och började en folkhögskola här i Stockholm som heter Kageholm, som hade en tv-linje. Det var inte helt självklart att jag skulle jobba med tv när jag växte upp, utan det var något som växte fram där som ung vuxen mellan 19 och 22 när jag var utomlands. Och sen så gick jag all in på den här tv-utbildningen. Men jag var ganska obstinat. Alltså, jag tyckte att jag var så vuxen när jag kom hem, för jag hade bott utomlands och sådär. Jag tyckte att jag var mycket äldre och mer världsvan än alla andra där. Alltså, säkert rätt odräglig. Så att,
ja, men det måste ju ha hänt, alltså, det måste ju vara en väldigt påverkbar tid. Och sen så att vara i London då, det måste ju ändå varit ganska...
Jo, men ja, och jag hade rest jorden runt dessutom.
Precis.
Och bott i London.
Väldigt företagsamt.
Ja. Så att, nej, men jag hoppade av. Efter 1 år på min första praktik. Jag praktiserade på Strix Television. Och alla andra i min klass praktiserade på typ UR och SVT. Och jag var den enda som gick till produktionsbolag. Och det passade mig som handen i handsken. Det var ganska tufft på Strix på den tiden. Och det funkade bra för mig. Så att, jag fick jobb där som reporter på Efterlyst.
Okay.
När jag var 22 år.
Wow. Det här måste väl också varit i en tid där det var, alltså, mediejobben var ganska hypade. Det måste varit väldigt många som ville in i branschen.
Oh ja. Men när man väl var inne och visade framfötterna så gick det ganska lätt, tycker jag. Men alla tittade ju på tv på den här tiden.
Ja.
Strix hade otroligt många produktioner. Alltså, Efterlyst var bara en i mängden. Det gjorde så mycket tv och alla tittade på tv. Och tittarsiffrorna var väldigt höga.
Men berätta om när du träffade Axel.
Jag och Axel träffades faktiskt första gången i tonåren. Genom gemensamma kompisar. Och jag var nog lite intresserad av honom. Men han var nog inte så intresserad av mig. Så att, det blev ingenting då. Men jag hade liksom koll på honom genom åren. Trots att jag bodde utomlands och reste och gjorde annat. Så visste jag att han hade börjat jobba som brandman. Vilket jag tyckte var lite roligt. Alltså, det är ett ganska speciellt yrke. Det är säkert därför jag kommer ihåg det. Så träffade jag honom på en fest 2008 när en kompis fyllde år, och då stod vi och pratade jättemycket, och då inledde jag honom med att fråga om det här med brandmannagrejen. Och sen så gick det 2 år och så träffades vi när samma kompis fyllde år 2010, och ja, då var det sparks som fly helt enkelt.
Wow.
Men Axel hävdar att han redan 2008 visste att det var vi, men att det inte var rätt tid.
Okej.
Jag tror att det där är en efterhandskonstruktion.
Han ville bara vara lite svår.
Ja, nej, men att det liksom, stjärnorna stod inte rätt just den kvällen. Ja, fast alltså, jag kände inte att det var någon liksom, kemi överhuvudtaget där.
Mm.
Utan det var först 2 år senare, mm, för min del. Mm.
Okej, så ni blev tillsammans.
Mm.
Mm. Började tankarna på familj tas ganska snabbt då? Eller var det mer...
Ja, jättesnabbt tycker jag. För att vi var så kära i varandra.
Mm.
Ja.
Mm. Och sen då, 2012.
Ja.
Ja, så...
Kom Alma.
Ja. Ja. Vad tänker du tillbaka på när du tänker på den tiden?
Det var helt fantastiskt.
Mm.
Jag brukar fortfarande säga till Alma nästan dagligen att hon är min bästa present, mm, som jag någonsin har fått.
Mm.
Jag tycker att livet började då.
Mm.
Alltså det riktiga livet, eller om man ska säga. Jag blir nästan tårögd. Nej, jag tycker det var helt fantastiskt.
Mm.
Jag minns det bara med roses.
Mm. Ja, vad härligt. Du upplevde inte det här jobbiga småbarns första tiden och alltså allt det där?
Jo, alltså småbarnstiden är jobbig, för jag var väldigt förberedd på det. Mm. Så att det var inte som att jag blev chockad. Och alla varnar ju en. Alla är väldigt duktiga på att förklara att nu kommer du inte få sova på 2-3 år. Och alltså, mm, så att, nej, alltså, visst det är klart att det är jobbigt, men jag tycker ju att det man får tillbaka är ju, mm, det gör ju att det är hanterbart. Alltså, sen, så jag blev inte deprimerad eller så. Det är klart att du kan ju få baby blues, du kan ju råka ut för alla möjliga typer av problem, jag menar komplikationer efter förlossningen. Det klarade jag mig undan, så att, mm. Ja, nej, jag tycker det var fantastiskt.
Berätta vad Alma gjorde med dig.
Ja, alltså första dagarna så bara grät jag.
Mm.
Jag grät på riktigt i 3 dagar. Jag tyckte hon var så vacker.
Ja.
Det var ju hormoner. Alltså.
Ja.
Nej, men alltså första barnet gör ju en till en annan människa.
Mm.
Det förändrar ju en.
Mm.
Så att, ja, hon gjorde ju mig till mamma.
Mm.
Och det tyckte inte jag var helt självklart att det skulle komma, de här mammakänslorna. Jag var lite orolig för det innan. Att så här, vad händer om barnet kommer ut och det bara känns så här främmande. Jag inte vet hur man ska amma. Alltså jag, och så kom det så naturligt, mm, med henne.
Mm.
Så att den oro jag hade, liksom, det bara rann ut sanden på något sätt. Mm. När hon väl var där.
Men du var också mitt uppe i karriären, eller?
Ja.
Hur upplevde du den kombon, att vara småbarnsmamma inne i en ganska het bransch då också? Var du rädd att förlora liksom din position? Eller?
Alltså jag började ju jobba rätt tidigt.
Mm.
Eller jag började jobba tidigt. Mm. Alma var 6 månader när jag tog mitt första projekt.
Mm.
Och då så var hon med mig på jobbet och jag jobbade ganska mycket hemma i 3 månader. Och sen... Vid 9 månader, då tog Axel över och var hemma i 9 månader.
Mm.
Så att vi har delat föräldraledigheten lika med båda barnen.
Mm. Och det har funkat bra liksom.
Mm.
Mm.
Alltså, något annat var inte ett alternativ för mig.
Nej. Nej. Och sen, inte allt så långt efter, så blev du gravid igen.
Ja.
Ja.
Ja. Och det har nog att göra med att det var sånt avstånd till mina egna systrar. Att jag kände att jag ville ha barn tätt.
Mm.
Så Harry kom 2014.
Mm.
Och då var jag hemma ännu kortare. Jag var hemma i 6 månader och Axel var hemma i 6 månader och sen började han på förskola.
Mm.
Så att vi jobbade väldigt mycket barnens bebistid faktiskt.
Mm. Hur ser du tillbaka på det idag? Var det någonting som var liksom, ja men det funkade bra? Eller var det liksom någonting du kan ångra idag? Eller?
Nej, men jag ångrar det nog inte, för jag tycker att det är så mycket mer fantastiskt med dem nu.
Mm.
Jag var kanske inte världens bästa bebismamma. Alltså jag var nog inte jätteroad av tiden 2 månader till 1 år.
Nej.
Det är så mycket utvecklingsfaser och kriser och så vidare. Och vissa älskar att vara hemma den perioden och vill vara hemma så länge det bara går.
Mm.
Och jag kände inte riktigt så.
Nej. Jag är precis likadan.
Ja.
jag har också väldigt, väldigt svårt för det. Min minsta fyller ju 2 nu i december. Så att hon, nu känns det som att nu är... Ja, men det blir som du säger, det är så mycket. Det är alltid någonting. Det är, ja, en tand eller det är någon prickar eller ont i magen. Eller, alltså det är någonting hela tiden.
Ja.
Och nu känns det ju som att nu kan man liksom kommunicera lite mer. Och nu hon har koll på mig och jag har koll på henne. Och vi kan liksom...
Ja, men vid 2 är det ju jättebra.
Ja, nu är det ju en period
när
som
de går och pratar. Och,
ja,
liksom...
och de lär sig så mycket saker hela tiden. Det är ju fantastiskt.
Ja, de är så söta också. Det är innan de här trotsperioderna.
Ja, precis. Det finns en liten lucka här mellan 2 trotsen. Ja, och sen så blev du tvåbarnsmamma då.
Mm. Och det var ju en stor omställning, tycker jag. Då hade jag och Axel en jättekris, faktiskt. Mm. Det var inte, ja, nej, det var svårt, tycker jag. Det var tufft.
Ja.
Då var det inte bara roses.
Nej.
Nej.
Berätta om det. Vad hände då?
Men det är tufft bara att gå från en till två. För oss var det det.
Mm.
Det var liksom, det är ju inte att det fördubblas, utan det liksom upphöjs till 10, tycker jag, allting. Och sen var det tuffare just bristen på sömn.
Mm.
Mm.
För då, hur såg en situation ut då? Då hade du ett heltidsjobb och Axel hade ett heltidsjobb.
Mm.
Och så hade ni två små barn som gick i förskola, båda två då.
Ja.
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 Mm. Ja.
Måste tänka, ja. Nej, jag tycker det var inte min roligaste period.
Nej. Nej, den är ju tuff på så det är som du säger, på så många plan. Liksom.
Ja, men jag minns den som väldigt bråkig också mellan mig och Axel. För det är ju alltid något som behöver göras.
Ja.
Alma hade ju precis kommit ur blöjor och börjat sova på natten. Och då kom Harry. Mm. Och så började man om. Ja. Och man var liksom inte, alltså man hade inte orkat det egentligen.
Nej.
Men nu är jag jätteglad att det är tätt mellan dem.
Mm.
Alltså när de är 5 och 7, alltså hade jag inte velat ha ett större mellanrum. Så.
Nej.
Men då var det tufft. Harrys första 2 år, tufft.
Mm. Jag såg att den vanligaste fråga som ni får, eller en av de vanligaste, är ju om det kommer ett tredje barn.
Oh ja, alla undrar.
Det är så där. Det är också en så här konstig fråga. Som, så här, ja, eller inte, jag vet inte, det kanske inte är konstig, men den är ju väldigt personlig och privat. Kan
ja,
jag tycka. Men
fast ändå. Alla undrar. Alltså, vi, allt ifrån liksom, barn som tittar till vuxna, verkligen.
Mm.
Axel är ju jättesugen.
Mm.
Mm. Och jag är mindre sugen.
Mm.
Och det är ju för att jag måste bära barnet.
Ja, det är den där lilla detaljen bara.
Ja.
Det är ju lite annorlunda att vara kvinna och just i den där första, eller liksom innan och första tiden.
Ja, men visst. Och jag har mått väldigt dåligt i mina graviditeter. Jag har mått väldigt illa. Jag har haft liksom, jag menar, alla typer av graviditetsproblem man kan ha, känns det som.
Okay.
Har jag fått. Alltså så här graviditetsstruma och konstigt blodtryck. Och sura uppstötningar och jättetrött, jätteillamående.
Mm.
Så att, och Harry var så stor när han föddes.
Okay.
Han vägde 4,5 kilo.
Mm.
Så att min navel faktiskt sprack. Säger man så? Ja, jag har fått göra en operation av naveln efter Harry föddes.
Mm.
Navelbrock heter det, va?
Ja.
Det låter lite trevligt.
Sprack. Ja.
Nej, men så jag känner att får jag tredje barn kanske det blir ännu större.
Mm.
Och så, du vet, får jag ännu mer komplikationer. Så det är ju också en skräck.
Mm. Ja, och det kan jag också säga med mitt tredje. Alltså jag har haft ganska snälla graviditeter ändå, de två första, och, men även den tredje. Och, men det är någonting, jag fick också en sån där knäpp kring, jag har inte varit förlossningsrädd med de första två, men med den tredje, då var det som att det har gått så bra med de första. Så att det är ju nu kanske jag liksom totalt går sönder, det kanske nu jag får men för livet, det kanske är liksom, jag vet inte, jag fick någon konstig knäpp bara inför det där.
Men det kan jag förstå.
Det är liksom som att ja, men det har gått så bra. Och då kan man inte vara nöjd med det heller, liksom, fast det har gått bra.
Ja, men precis, det blir så här tredje gången gilt.
Ja.
Ja. Nej, men, och jag är ju också en skräck över att få ett sjukt barn.
Mm.
Faktiskt. Alltså ju äldre man blir. Alltså, nu börjar jag närma mig 40, vilket är helt otroligt. Nej, 37 är jag. Ja.
Mm.
jag blandar lite ihop om jag är 38 eller 37.
Ja, men jag är lite likadant. Är du född 81 eller 82?
82.
Ja, jag med. Ja, men då är vi lika där. Är det barnen nu? Ska jag fylla eller är jag?
Men det är helt sjukt vad man bara glömmer bort sin ålder. Det är för att den känns så himla tråkig. Jag vet inte ens hur gammal man är längre.
Nej. Har du någon 40-årskris då?
Nej.
Eller har du inga åldersnöjor? Liksom?
Nej, faktiskt inte. Jag tycker att livet bara blir bättre.
Ja.
Alltså man släpper på nojor och ego och sånt där för varje år som går. Jag tycker det är jätteskönt.
Mm. Mm. Ja, det, jag håller med. Men ni har ju också Hussein som är...
Ja, det är ju som vårat barn, höll jag på att säga. Men berätta, nu har ju Hussein flyttat hemifrån.
Har han gjort det nu?
Ja.
Okej.
Ja.
Men kan du inte berätta lite om hur han kom in i er familj?
Ja, Hussein är då nyanländ. Mm. Fast nu är han ju inte så nyanländ längre. Men han kom till Sverige som 16-åring. Och han flyttade in hos oss. Efter att ha varit i Sverige en tid. Så vi var inte hans första värdfamilj. Men han bodde hos oss. Och han flyttade hemifrån då, ska vi tänka, i januari i år.
Mm.
När vi åkte ut och reste.
Just det.
Och han är över 20 idag. Mm. Så att det var ganska naturligt. Och han är väldigt mogen 20-åring, ska jag säga.
Mm.
Och det är man ju om man gått igenom det som han har gjort.
Mm. Så att ni tog emot en ensamkommande flyktingbarn då?
Hit. Och blev familjehem.
Ja. Var det, berätta om det beslutet. Var det ett svårt eller lätt beslut för er?
Det var ett lätt beslut för oss. Faktiskt, måste jag säga. Vi ville göra någonting när flyktingvågen kom till Sverige. Och sen är det lite svårt att veta vad man ska göra. Ja. Man tittade på nyheterna och såg folk som delade ut liksom förnödenheter på centralstationen ungefär.
Ja, men det var ju verkligen ett krisläge.
Ja, absolut. Ja, så vi kände att vi ville göra något för någon. Men sen det här med att bli familjehem, det är ju en process i sig att gå igenom. Jag ringde till socialtjänsten för att höra hur man gjorde för att bli familjehem till en ensamkommande. Och då är det en ganska stor process att gå igenom för att bli familjehem. Man ska ju genomlysas hela familjen. Och sen kan man inte välja vem man ska ta emot, utan du kan få en svensk ungdom med drogproblematik. Mm. Och det var ju inte det vi ville. Vi ville ju ta en ensamkommande, så då strandade det där.
Okej.
Och sen så slumpade det sig så att Hussein gick en fotokurs i samma byggnad som Alma och Harry gick på förskola. Så att genom förskolechefen fick vi höra om Hussein, som då hade fått flytta från den första familjen han hade bott hos och var bostadslös.
Okay.
Så då träffade vi honom och sen så bara kändes det helt rätt. Så att då flyttade han in en vecka senare.
Wow, ja. Vilken omställning.
Ja. Ja. Så då fick Alma och Harry börja dela rum och han fick ett rum.
Ja. Och det funkade?
Jättebra.
Ja.
Ja. Vi brukar säga att Hussein kom in och gjorde vår familj, vad ska man säga, hel. Ja. Det är så konstigt, men det var liksom, det var jättebra för oss just då. Han bodde hos oss i knappt 2 år.
Vilken grej. Vilken, och han, även om han flyttade hemifrån, men man måste vara som vilket barn som helst. Alltså, ja. Det är ingen man bara släpper sådär och säger
lycka till. Nej, men nu tar jag studenten i år.
Wow.
Så det är ju jättestort. Och då planerar vi studentmottagning och vi har suttit och designat den här studentmössan ihop och sådär. Det är ju jätte...
Då blev det studentmorsa helt.
Ja, jag vet. Nej, men det är ju jättespeciellt att bli tonårsförälder på en gång. Det är det ju. För att alltså, även om Hussein är inte som en svensk tonåring, så är han ju en tonåring.
Ja,
ja.
Med allt vad det innebär.
Ja, ja.
Då har du fått gå den skolan också nu. Ja. Förberedande kurs. Liksom. Ja. Ja, det är bra. Men du, ska vi gå in lite på The Swedish Family då? Hur startades de tankarna? Eller var det så mycket tankar eller innan?
Nej, det var nog inte så mycket tankar. Vi filmade barnen jättemycket, precis som alla föräldrar gör. Från de var små. Alltså första stegen och liksom, finns ju så mycket filmer på Alma framför allt. Hon till och med satt och gungade i en sån här, heter en babybjörn. Alltså såhär, en minut, bara varför att du filmar det? Men någonstans så väcktes tanken när Harry kom att man kanske skulle klippa ihop de här filmerna. Så hade jag ju lärt mig att redigera en gång i forntiden då, när jag gick den här folkhögskolan. Men sen, ju längre jag hade jobbat i tv-branschen, alltså desto längre ifrån det kreativa kommer man ju. Jag jobbade ju som producent de sista åren. Och alltså då är man ju någon slags övergripande ansvarig och framförallt ansvarig för budget. Men det är ju aldrig som om man sitter i detaljerna. Så att jag saknade väl det och ville börja redigera igen. Och sen så var det en så stor skillnad i att vem som helst kan ju redigera idag. Du filmar med pyttesmå minneskort och stoppar in det i din laptop. Och det finns ett jättebra gratis klippprogram jämfört med då när jag började jobba med tv och man filmade på betaband och det var världens process att ens få in dem i en stationär dator. Liksom.
Ja, gud. Det känns som stenålder nu.
Men ja, verkligen. Verkligen.
Men det är liksom våran era ändå, den som vi fostrade in i.
Men sen var det väl också det att jag jobbade med tv från tv-storhetstid, alltså från den tiden där alla tittade på tv, till alltså de sista åren jag jobbade med tv, inte alls särskilt många tittade. Alltså tittarsiffrorna var nere i botten och kanalerna var alltid missnöjda. Och när man jobbade i produktionsbolag så var man i en sån oskön sits hela tiden. För att man fick både skit uppifrån och nerifrån. För man behövde anställa folk billigare för att liksom möta budgeten. Och kanalen blev inte nöjd. Alltså du vet, man hade missnöjda människor både framåt och bakåt. Ja. Så.
Och så har man inte heller samma kontakt, tänker jag, med tittarna, de som faktiskt kanske uppskattade det så som man har idag.
Nej, inte alls. Alltså, tittarsiffrorna var ju bara en siffra man tittade på. Alltså, det var ju ingen, knappt någon kontakt överhuvudtaget.
Nej.
Så att, ja, jag visste ju att många tittade på YouTube, men det var ju inte därför vi började lägga upp våra grejer på YouTube från början. Alltså att vi skulle, alltså vi hade ingen aning om att det skulle bli som det blir.
Nej.
Som det blev. Men vi började göra lite så här hemmafilmer och lägga upp på kanalen. Och i början tittade ju bara våra egna barn.
Mm. Och det här var 3 år sedan, eller?
Knappt.
Ja, till och med.
Ja, i slutet av januari 2017 la vi upp vår första video. Mm. Den finns kvar. Den är jättedålig. Ja. Så den finns där för att påminna oss lite.
Ja.
Den är framförallt väldigt lång.
Ja.
Och långa videor är ju liksom långsamma.
Mm.
Och det var också, den var filmad dagen före julafton. Och den släpptes 31 januari. Det är ingen som vill titta på dagen före doppare dagen i slutet av januari. men ja, den finns kvar. Och sen så lade vi upp lite olika grejer där på kanalen som inte finns kvar för att vi har gjort dem privata.
Mm.
För att kanalen har tagit en annan riktning och ja, för att det känns för privat helt enkelt.
Mm. Men att liksom bestämma sig för, ja, men vi lägger upp lite saker som våra nära och kära kan se, till att så här, ja, men det här var ju kul, det kanske är fler som vill se. Alltså, det steget är ju inte självklart för många. Jag kan tänka att många vanliga föräldrar eller familjer kan tänka sig att lägga ut lite och sen så delar man den kanalen med sina nära och kära.
Mm.
Men sen måste ju någonting ha hänt då, när ni upptäckte att det här var poppis. Eller fattade ni ett beslut innan eller bara
Nej.
Blev det så?
Alltså det växte på oss. Alltså, vi var ju inte heller så, ska man säga... Alltså i början la vi upp lite när det var kul, när man hade tid över och hade klippt något. Det fanns ju inget liksom publiceringsschema som Nej. Vi har idag.
Nej.
Så det var verkligen bara på kul. Och sen så åkte vi utomlands i mars då, och åkte till Malaysia. Och då så hade man ju lite mer tid att redigera också. Så då la jag upp några videor och då så kom det in malaysiska tittare på kanalen.
Mm-hmm.
Och frågade om vi kunde lägga engelsk text.
Mm-hmm.
Så det där var liksom vårt första kontakt med tittare. Och de var inte ens svenska.
Nej. Men hur hittade de er då? Eller det var...
Nej, men de söker. De är väldigt intresserade att se Malaysia genom en besökares ögon.
Ja. Ah, okay.
Mm. Och då började vi också fråga, så här, vad skulle ni vilja se nu? För då åkte vi ju hem till Stockholm igen sen. Mm. Det var ju bara en vanlig semester.
Mm.
Och då var ju då så här, vi vill se Stockholms slott.
Det var bara en privat kanal inne i Stockholms stad.
Ja, så då började vi göra den typen av videor som var lite mer så här typ, ska man säga, turist i Stockholm.
Mm.
Men det var kul.
Ja.
Ja.
Och de hängde kvar liksom.
Ja.
Det var inte så att när ni åkte hem så lämnade de.
Nej, men en del hängde kvar, men inte alla såklart. Sen kom våran breakthrough-video. Jag har fått lära mig att alla YouTubers har en sån.
Okay.
En som liksom når ut.
Mm.
Och det var då i augusti 2017 så åkte vi till Kolmården och såg delfinshowen. Och jag och Alma började gråta.
Mm.
Och den videon döptes till Gråter på delfinshow. Och då strömmade det in tittare.
Mm.
Mm. Och då gick det snabbt.
Och då gick det snabbt.
Så att då gick det från så här 300-500 tittare per video till 1000, 2000, 3000, alltså det, och det tickade sådär varje dag. Och i september så firade vi 10 000 prenumeranter. Och så säger jag att alla de 10 000 kom i månaden augusti-september.
Alla har sett det.
Ja, men i alla fall 9 000 av dem.
Ja.
Ja, det är ju kittlande när folk visar känslor, märkte vi.
Mm.
Mm. Och det märker vi än idag. De videor där vi visar känslor på ena eller andra sättet går bättre än andra.
Det är så. Mm. Det är så tydligt liksom.
Ja.
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 Vad häftigt. Och det gäller ju även, för jag antar att en stor del av de som tittar är barn.
Ja.
Men sen är det också en stor del som är föräldrar.
Ja.
Som tittar med sina barn.
Ja.
Och det funkar i alla läger så att säga, verkar det som.
Ja, ja. Mm. Och sen så har vi den här gruppen 18-24 som vi tycker är så mystisk.
Ja, ni har en stor 18-24-grupp.
Ja, alltså. Ungefär 20% av våra tittare är 18-24.
Mm-hmm.
Är jättespeciellt.
Ja.
För att de är ju inte riktigt i skaffa barntagen.
Nej.
Och de är ju äldre, betydligt äldre än Alma och Harry. Men ja, de tycker också att vi är intressanta.
Ja, vad spännande.
Ja.
Men och hur ser Går det att säga hur den vecka ser ut för er idag? Du sa att idag har ni mer nu idag är det såklart mycket mer strategi och tanke och så bakom.
Mm.
Men hur ser en vecka ut i ert liv?
Vi lägger upp 2 videor i veckan.
Mm.
Så 2 dagar filmar vi. Och ibland är det ju en hel dag, eller man ska säga. Alltså idag har vi en vloggdag, så då filmar vi en vardagsvlogg, så då vi filmar lite morgonen och lite vad vi gör under dagen. Jag kom in med kamera här. Vi kommer filma vad vi gör eftermiddag. Mm. Så att då blir det, ja, det är en filmdag.
Mm.
Den videon vi la upp i lördags, det var en challenge. Då ställer vi upp en kamera som filmar.
Mm.
Den filmade i 52 minuter. Så, så lång tid tog det att spela in den videon.
Mm.
Och så klipper jag ihop den. Så det är verkligen olika så, hur mycket arbete som är liksom vid själva inspelningarna.
Mm.
Men det är ju aldrig mer än en hel dag. Och sen är ju redigeringen.
Mm. Mm. Men de här vloggdagarna som idag till exempel, hur tänker man då innan, okej, men då måste vi ha något kul att göra på morgonen, något kul att göra på eftermiddagen, något kul att göra vid lunch, så något kul. Alltså att det ska vara innehåll hela tiden, eller tänker man lite som det var från början att ja, men det här är ju vår vardag. Alltså det är, eller vad vill folk se liksom?
Vi frågar ju tittarna vad de vill se.
Mm.
Och nu är det många som har bett om en vardagsvlogg, så det här är en vardagsvlogg. Vi tänker inte överhuvudtaget att vi ska göra något spännande eller extravagant.
Mm.
Och det tror jag också är en reaktion på oktober månad som var Halloween-tema, och vi var och besökte Gröna Lund, Liseberg och Skara Sommarland.
Mm. Så att, det var det high life.
Ja, verkligen. Och det blev ju väldigt mycket flängande och liksom hero content som det kallas.
Mm.
Så nu måste vi ner på jorden igen.
Mm. Ja. Okay.
Med lite vardag.
Mm.
För det är ju jättemycket vardag också för oss.
Ja. Men hur mycket av det där känner du att ni, det kan ni styra själva över? Alltså jag förstår att ni väljer såklart ytterst vad ni vill göra och inte göra. Men hur mycket drivs ni av att nu kanske vi borde göra? Eller nu har vi fått en förfrågan som vi måste ta? Eller, nu, eller sätter ni er helt själva och säger, vad ska vi hitta på?
Nej, vi får ju förfrågningar idag.
Mm.
Och så tackar vi ja eller nej.
Mm.
Alltså de här parkerna, de har ju av sig till oss idag. Det är ju inte vice versa.
Nej. Är det självklart vad man tackar ja och nej till i er värld? Har ni liksom saker, det här kommer vi aldrig göra? Eller tar ni ställning liksom löpande kring?
Åh, det finns ju massa saker vi inte skulle göra.
Mm.
Alltså reklam för spelbolag eller ja.
Mm.
Men, som man inte behöver fundera överhuvudtaget på.
Nej.
Men ja, annars så tar vi varje förfrågan och funderar och, innan vi tackar ja.
Mm. En jag vet inte om man ska kalla det fördom, men en föreställning i alla fall som man har om er, det är ju att ni blir liksom överrösta av produkter och erbjudanden och resor och pengar och liksom, att ni badar i sånt. Är det så när man är som den största influencerfamiljen i Sverige idag?
Det beror på vem man jämför med.
Mm.
Ja, jämför man med någon ensamstående mamma i Arboga, ja, då är vi ju jättebortskämda.
Mm.
Det kan man på hjärtat säga.
Mm.
Men det är ju en myt att man blir YouTube-miljonär.
Mm.
Jag tror att många tittar på PewDiePie och bara, man blir jätterik.
Mm.
Det är vi ju inte. Vi är inte YouTube-miljonärer.
Nej.
Men vi känner oss ju jätterika. Vi har så mycket tid.
Mm.
Och mycket tid med våra barn.
Mm.
Så att, alltså, jag har ju en mycket lägre lön nu än när jag jobbade som tv-producent. Men jag känner mig ju rikare.
Mm. Känner du att har ni ett, liksom ett större ansvar, kan du uppleva, som har liksom en sån ung målgrupp?
Oh ja.
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 Hur tänker ni kring det?
Nej, men alltså, vi måste ju vårda vårt språk.
Mm.
Det tycker jag är jätteviktigt.
Mm.
Vi försöker visa på sunda värderingar.
Mm.
Sen så vet jag, alltså de utländska tittare som vi har, för jag har ju fortfarande utländska tittare.
Mm.
Idag sitter inte jag och textar, utan det är en tjej i Göteborg som gör det. Mm. Men idag har vi text på både svenska och engelska. Och de utländska tittarna är ju väldigt intresserade av Axel, för att vi är jämställda.
Ja, just det.
För att han har varit pappaledig, och för att han vabbar, för att han tar hand om barnen, lagar mat och så vidare.
Mm.
Och det är ju också en sida vi verkligen vill visa upp.
Mm. Skulle ni vilja, liksom, eller funderar ni på vad skulle hända om ni skulle satsa på lite mer, ännu mer internationalisering av er? Eller känner ni att, nej men...
Nej men gud, vi vill inte bli kändare.
Nej, okej. Okay. Ja. Vad är baksidan?
Nej, det är just kändiskapet skulle jag säga.
Ni blir igensända vart ni än rör er.
Ja, om vi alla 4 blir det.
Ja.
Alltså vi, och det hände faktiskt, alltså det var i somras det bara gick upp ljus för oss på något sätt. Vi var uppe i Dalarna då, och det var som att bakom varenda buske satt en tittare.
Ja.
Vi hade inte upplevt det tidigare. Och det var ganska jobbig känsla.
Mm.
Att vi kan aldrig bara gå runt och prata och vara vi utan att någon lyssnar eller fotar.
Mm.
Det var en ganska så här, känsla.
Mm.
För att vi har ju aldrig suktat efter att bli kända. Alltså varken jag eller Axel.
Nej.
Jag har alltid jobbat bakom kameran.
Mm.
Så att, men jag ska inte klaga. För det är ju att vi har tittare som gör att vi kan göra det här. Så att det är ju ett tvegat svärd.
Mm.
Jag vill verkligen inte sitta och klaga. För också de tittare vi träffar är ju jättesnälla.
Mm. Får ni mycket hat?
Nej.
Nej.
Alltså det är ju alltid någon under videorna. På Instagram aldrig, skulle jag säga. Men det är alltid någon under våra videor som skriver något elakt. Men alltså, i 90% av fallen är det ett barn som det faktiskt är synd om i det långa loppet.
Mm.
Och i 10% av fallen så är det någon man.
Mm.
Mm. Någon trollande man.
Mm. Och de bor ju där liksom. Det är ju
ja, men det är ju faktiskt så. Men YouTube är ju jättebra. Du kan ju anmäla och blockera.
Mm.
Mm. Så det gör vi.
Mm. Men okej, men efter, jag ska fortsätta här nu lilla tidslinje. Efter den här delfinshowen då, er breakthrough-film. Vad händer sen då? För att därifrån till att idag jobbar ni båda, både du och Axel, heltid med det här, eller hur?
Mm.
Det är ju ganska långt gap ändå, kan jag tänka därifrån. Mm. Från att göra en film, ni får massor med nya följare och ni känner, wow, det här, nu händer det någonting här.
Mm. Mm.
Berätta, hur går ni vidare sen?
Då blev vi mer regelbundna med kanalen. Vi la upp varje vecka. Vi började prata mer med tittarna.
Mm.
Alltså fråga vad de ville se. Och då gjorde vi tittarnas önskemål. Och då blev det liksom snöbollseffekten. Så då växte vi och växte och växte och växte. Och ett halvår efter det så kände jag att jag hinner inte med mitt jobb.
Nej.
För att kanalen äter upp så mycket tid. Och då fick vi ju också företagsförfrågningar. Och, alltså jag satt på jobbet och liksom smygjobbade med kanalen. Alltså vi satt och svarade på mejl som hade med kanalen att göra. Eller klippte en liten Instagram-trailer som skulle till kanalen på min arbetssida. Och då tänkte jag, det här håller inte längre, så jag kan inte hålla på. så att då slutade jag jobba. Och det var faktiskt inte självklart. Det var ett stort steg och det kändes jätteläskigt.
Mm.
Men efter det började kanalen växa ännu mer.
Mm.
För då kunde jag ju lägga mer tid på kanalen och på redigeringen. Och då började vi lägga upp 2 videor i veckan.
Mm.
Onsdag, lördag. Mm. Som vi gör än idag.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Och sen så trummade det på därifrån.
Mm.
Och Axel sa upp sig innan vi åkte ut och reste då i januari i år.
Mm. Wow, det är ju jättehäftigt. Men det upplever jag ändå att ni är ganska ensamma i, eller kanske finns jättemånga, men inte som har samma genomslag i just den här målgruppen som...
Nej, det finns inte så många familjekanaler.
Nej.
Faktiskt i Sverige.
Varför är det så, tror du?
Jag vet inte. Alltså det är ju rätt jobbigt att filma med sina barn.
Ja.
Alltså det är mycket lättare att ha en kanal helt själv.
Mm.
Och alltså, småbarnsföräldrar är ju inte kända för att ha massa tid över.
Nej.
För det är ju tid som behöver läggas ner för att det ska bli Alltså om man nu vill bli framgångsrik på YouTube så måste man ju lägga ner tid både på att filma och redigera. Men när vi startade, det fanns några familjekanaler och de finns ju kvar. Och sen så har det kommit många efter oss. Det ser vi. Ja, och det är många som hör av sig till oss också och ber om råd och tips.
Vad säger du till dem då?
Alltså det bästa tipset är väl ge inte upp. Alltså vi höll ju på i 8 månader utan att särskilt många alls tittade.
Vart får ni er inspiration ifrån då? Vad ni har för content?
Överallt ifrån. Jag tittar ju väldigt mycket dokumentärer och tv och andra YouTubers. Och Axel är ju en extrem YouTube-konsument.
Alltså.
Ja. Och det var redan innan vi startade.
Ja. Vad ser han på?
Han tittar ju på utländska. Han tittar ju på sådana som bygger båtar eller seglar runt jorden eller bygger hus. Alltså han följer ju projekt och är väl också lite peppat på att vi ska starta ett projekt på våran kanal. Och jag vet inte, det kanske blir nästa steg.
Ja, spännande.
Ja.
Vi har ju faktiskt ett projekt som vi har gjort liksom som våran, din och min gemensamma nämnare lite grann. Vi, som jag har berättat tidigare i Laugh at Kids-podden, så vi sålde ju allt. Vi bodde också i Stockholm, vi sålde allt och hus och alla prylar. Och sen så begav vi oss ut på en familjeresa. En 5 månader lång resa till Australien och Sydostasien i stor del. Och reste runt. Och ni gjorde ju också en lång resa. Berätta om den.
Nej, men det var en dröm vi hade haft. Jag antar att det var likadant för er. Ja. Att resa, och så kände vi att vi hade möjligheten, att kanalen gick så pass bra att vi skulle kunna leva på den båda två. Så då tog vi chansen. Tyvärr så var det samma år som Alma började skolan och förskoleklassen var obligatorisk.
Ja, den blev den när vi var borta faktiskt, så att vi var så här, okej.
Ja. Men Axel fick hem skola Alma, så det funkade bra. Och vi var borta i 4 månader och besökte 5 länder och reste runt väldigt mycket i varje land, framförallt i Nya Zeeland.
Fantastiskt. Ja. Då måste ju vi varit borta, kanske inte samtidigt, men ja, samma år och samma förutsättningar. Jättespännande. Vi var på väg till Nya Zeeland, men vi bilade genom hela östkusten i Australien. Vi flög upp till nordöstra hörnet och så bilade vi ner ända ner till Sydney. Och efter det så var barnen trötta på att åka bil. Så vi sa att okej, om vi ska åka till Nya Zeeland nu, vilket var min och Robbans stora dröm då, men då kände det skulle bli liksom okej, men vad gör man där? Jo, man åker runt och tittar på fina grejer liksom, och nu har vi gjort det. Så att vi sa att det får bli nästa resa.
Ja, vi bodde ju i en husbil i en månad.
Ja. Det här är fel.
Ja.
Men det är ju fantastiskt att resa med barnen så länge.
Oh ja, nu är vi på väg iväg igen.
Ja, vad
på
kul.
Väg iväg.
Var ska ni nu?
Vi ska till Bali och Indien.
Kul.
När vi kom hem så skulle vi ju få tillbaka vår lägenhet. Den var ju uthyrd. Men så frågade de om de fick hyra längre. Och så tänkte vi, ja, för det är det bästa sättet att spara pengar. Så vi bor ju på ett landställe. Och vi har gjort det sedan vi kom hem i maj. Och det var jätteskönt under maj och sommarmånaderna. Och nu är det väldigt ensamt och mörkt.
Ja.
Men nu ser vi ett slut, för vi åker i början av december.
Okej, och hur länge ska ni vara borta, vet ni det?
3 månader.
3 månader. Fantastiskt, det är ju, och det är ju väldigt kul att följa, antar jag att era följare tycker också, att när ni väl är ute på resa. Så det finns ju så mycket annat att visa upp och ta del av. Som inte vi här i Sverige har koll på. Av andra kulturer.
Resvloggarna är väldigt uppskattade. Vi känner också att det är fint att kunna visa de yngre tittarna att världen är så mycket större.
Får ni mycket frågor om ni använder eller utnyttjar era barn kring? Är det många som tycker och tänker kring det?
Ibland, men ja, då får man ju bemöta det.
Är det svårt att svara på, tycker du?
Nej, det tycker jag inte. Nej. För jag tycker inte att vi gör det.
Nej.
Nej, men vi kan ju aldrig spela in om Alma och Harry inte vill.
Nej.
Så, det måste vara frivilligt. Det går ju inte att tvinga ett barn framför kameran. Så att många dagar kan ju vara så här, men idag ska vi filma. Och barnen bara, nej! Ja, men då gör vi inte det.
Nej.
Ja. Och ibland kan ju Harry bara, ska vi inte spela in den där grejen idag? Jag vill göra den där. De tittar ju också väldigt mycket på YouTube och blir inspirerade av andra YouTubers. De tittar mycket på en amerikansk familj. Och så ser de vad de gör. Och så kommer de och frågar om vi kan göra samma.
Ja, det är ju perfekt.
Ja.
Men får det konsekvenser då när de inte vill? Eller? Jag sa att nu hade ni lagt upp någonting, nu är det lite tyst en stund. Och så ser man liksom på era kommentarer så är det någon som skriver nej, jag vill ha sett filmen när jag kommer hem från skolan. Och då blir man också så påmind om, men just det, de är så små de som tittar.
Ja. Alltså, ja.
Det är så, jag antar att ni också har stora förväntningar på att ni också ska leverera också.
Ja, visst.
Det måste ju också vara en del av det här stressen, eller?
Ja, för samtidigt så äger ju vi vår kanal och vi bestämmer ju.
Ja.
Och vi kände hela familjen att vi behövde ledigt.
Mm.
Just efter den här Halloween-månaden med mycket flängande. Alltså, nej, vi måste ha en vecka där vi inte.
Och det är inte konstigare än så. Liksom.
Ja. Mm. Och då, men bara man berättar det för tittarna. Och sen så är det såklart att vi ska bli besvikna. Men alla äldre tittare förstår ju.
Ja, jo, men så är det ju verkligen.
Ja.
Ja. Men och hur ser er affärsmodell ut? Det är antal views eller följare? Är det där ni som är er huvud... intäkt, eller har ni...
dels har vi annonsintäkterna.
Mm.
Alltså det är ju det reklamen som visar innan det är reklamen som visas innan videon.
Mm.
Och sen så gör vi ju företagssamarbeten.
Mm.
Och där är vi selektiva.
Mm.
Och då vi får ju förfrågningar varje vecka.
Mm.
Och vi har en regel att vi bara tackar ja om det är ett varumärke, en produkt eller tjänst som vi redan använder eller vanligtvis skulle använda.
Mm.
Och där kan ju inte vi riktigt bestämma hur ofta det blir, för att det beror ju på vilka förfrågningar vi får in just då.
Mm.
Ibland kan det ju gå 2-3 månader utan att vi har något företagssamarbete. Och sen kommer 3 stycken på rad.
Mm.
Vi försöker ju att sprida ut dem
mm.
över året. Men det är ju marknadstrender som styr och inte vi.
Mm. Men, men sköter ni sälj och söka aktivt efter sådana själv också?
Nej.
Nej.
Nej, utan det kommer till oss.
Mm.
Antingen mejlar de direkt till oss eller till vårt nätverk United Screens.
Ja.
Mm.
Och där, eller fick ni jobba hårt med den biten innan ni blev så pass stora, eller var det, är det någonting som har kommit automatiskt av att ni har fått mycket följare?
Vi har aldrig jobbat hårt, varit ute och sökt liksom, samarbeten.
Mm.
Eftersom vi båda hade jobb i början också så var inte vi beroende av att få in massa pengar på kanalen.
Nej.
Och det var någonstans där runt 10 000 prenumeranter som vi lovade våra tittare att vi inte liksom skulle börja sälja oss själva.
Mm.
Och vi håller faktiskt det.
Ja. Och jag tror att det är det som gör att ni har den höga kvaliteten och det höga förtroendet, tror jag då, om jag pratar i egenskap av mamma då. För det är ju någonting som jag kan ju lite nyfiken på när jag tittar på, men vad kollar mina barn på? Och så sätter jag mig bredvid och så kollar jag liksom, vad är det här? Och så försöker man ju då ur ett föräldraperspektiv tänka, okej, men vilka är de här? Vad vill de? Vill de sälja något till dem? Eller vad, liksom, man försöker ju sålla lite. Och det är ju så otroligt, den här transparensen tror jag är så otroligt viktigt just gentemot föräldrarna.
Oh ja. Nej, men de företag vi samarbetar med måste vara relevanta för oss.
Mm.
Och då tänker vi att de är relevanta för vår målgrupp. För det finns ju en otrolig reklamtrötthet idag.
Ja.
Folk vill inte se reklam.
Nej.
Men om vi kan baka in det i vårt innehåll för att det är relevant för oss, då funkar det.
Mm. Mm.
Faktiskt.
Mm.
Eller om det är någonting som barnen tycker är väldigt kul.
Mm.
Alltså någon leksak som de ska testa eller... ja. Gröna Lunds besök.
Mm. Mm. Hur är det att vara en del av den här influencer-världen i Sverige, tycker du?
Oh. Alltså jag gillar inte ordet influencer.
Nej.
Ens. Jag tycker det är urlöjligt.
Ja.
Nej, men vi känner oss väl inte som en så stor del av den världen. Alltså
Nej.
Vi går inte på influencer-event. Eller...
Gör inte det?
Nej. Alltså vi var på en gala när vi var nominerade till årets familj. Annars tackar vi ju nej till allt sånt där.
Mm.
Vi blir ju inbjudna, men nej, det är inte vi att springa runt där med ett gäng 20-25-åringar som tar selfies. Faktiskt, vi är för gamla. Och vi är för oimponerade på något sätt.
Ja. Ja. Ja, jag tycker det låter härligt också. Det känns som jag kan tycka att det är, jag tycker att liv låter ju som den här härliga frihetstanken om att bara så här, bara då, nu visar jag med citationstecken här, bara kunna hänga med sina barn och leva på det liksom, att hänga med familjen och göra roliga saker ihop.
Mm.
Det låter ju liksom å ena sidan som en dröm, å andra sidan kan jag förstå att det är väldigt mycket liksom kring det här med affärsmodell och allting ska gå ihop och det är produktion och det är liksom...
Mm, mm.
Men det känns som att ni har en bra balans på det ändå, att ni mår bra.
Ja, men det är ju mycket jobb.
Mm.
Alltså det ska man ju inte underskatta.
Nej.
Nu har vi ju delat upp det så att jag har det kreativa i form av alltså, klippa videorna, skriva texter, så. Och Axel sköter vårt aktiebolag. Då, The Swedish Family.
Mm.
Och redovisar och... Ja.
Mm. Men nu är ni ju ändå ett taxibolag som drar runt massa folk, eller massa folk, men som drar heltidstjänster. Och det är ju häftigt att kunna skapa det själva.
Vi två är ju anställda heltid och sen så har vi då Sandra i Göteborg som sitter och textar våra videor. Mm. Lilla The Swedish Family AB.
Ja, det är fantastiskt. Vad har ni för tips och råd till andra som skulle vilja få lite fler följare till sina kanaler eller så?
Jag tror att man bara ska vara sig själv. Jag tror att så fort man börjar jaga de där följarna så kommer det bli svårare att få dem på något sätt. Att om man förmedlar någon typ av värme och glädje och, ja, eller för den delen sorg, om man, det är det man vill dela med sig av, så tror jag att det går bättre än de här jättestylade flödena som man ser ibland just på Instagram. Mm. Jag blev väldigt stressad av dem faktiskt innan vi själva fick ett stort konto. Man såg folk hade till och med färgkoordinerat sina flöden. Jag var så här, gud, jag tyckte det var jobbigt. Och alla föräldrar som var stora på Instagram då hade ju så otroligt välstädade hem och fin inredning och rena barn. Och jag kunde inte identifiera mig med det där. Mm. Så jag hoppas att vi kan bjuda på en annan bild av föräldralivet också. Mm.
Och det tycker jag verkligen ni bidrar med. För ni, i alla fall i början, la ni ju väldigt upp väldigt så här nakna och osminkade sanningsbilder av vardagen just. Ja. Och jag vet inte, jag själv skulle ju få panik när jag tänker på de här tillfällena. Man är hemma, man är sur, man är trött, grejer överallt. Och att då ha en kamera där också.
Ja, oh, gud. Men det, ja. Nej, men det finns ju vissa vloggar, jag kan titta tillbaka och bara, men gud, jag ser ut som en ruggugla. Att jag har börjat filma direkt på morgonen. Mm. Ja, nej, men det finns en fantastisk scen i en vlogg, eller scen, vad ska man säga? Ja, en scen i verkligheten där Axel blir så sur på mig. Han bara, lägg undan den där jäkla kameran! Mm. Och det är ju kvar.
Och det är kvar, ja. Ja, det är ju fantastiskt. Ja. Och jag tycker att ni bidrar ju också till ett stort, för det är ju så, när man är som helt nybliven mamma idag så möts man ju av det här. Man av det här perfekta ytan mycket fortfarande tycker jag. Även om det såklart börjar komma många exempel och många som kan ironisera lite och vara lite sarkastiska kring just det här också. Men det är ju väldigt mycket fina barn och sminkade verkligheter och sånt där ute som gör det ju säkert lite tuffare för de som äntrar familjeskapet.
Ja, absolut.
Vad har du för tips och råd till andra mammor eller föräldrar som ska äntra sin föräldraskapsvärld just nu?
Oj. Lita på magkänslan. Mm. Mm. Det var ett misstag jag tycker att jag gjorde med Alma. Jag litade mer på BVC-tanten än på min egen magkänsla. Det blev inte bra.
Nej.
Ja.
Lita på dig själv.
Ja, lita på dig själv, att det finns där inne på något sätt. Mm. Ja.
Mycket bra tips. Sista frågan då. Vem skulle du vilja att vi intervjuade i Life with Kids-podden?
Åh, jag kommer ha en jättekonstig önskan här. Jag vill ju att ni ska prata om de här Ystad-föräldrarna.
Ja, berätta.
Nej, men de som höll sina barn ifrån skolan i alla år.
Ja, det skulle vara intressant.
Ja, det är väl i och för sig lite extremt. Men kanske sådana som väljer en helt annan väg. Det finns ju till exempel en rörelse med folk som inte vill ha sina barn i svenska skolan. Mm. Sånt tycker jag är spännande.
Otroligt intressant.
Ja, som liksom flyr utomlands.
Ja.
Ja.
Bra tips.
Någon sån typ.
Ja, de ska vi leta upp. Johanna Andrén, tack så hemskt mycket för att du kom och besökte oss i Life with Kids-podden.
Tack för att jag fick komma.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.